Det har varit uppehåll i SHL, men Sanne och Sven sa, ja, det är måndag, vi är alltid tillbaka med avsnittsnummer.
Nummer Daniel Håkansson, den gamla Troja-legendaren, eller avsnitt Henrik Lövdahl, gammal Örebro-legendar.
Du plockar upp legendarerna. Jag bor ju i Karlstad och det är helt ofrånkomligt att höra Pekka stories. Peter Pekka Lindmark. Han hade nummer 15 när han spelade i Färjestad. Det är ju en levande legend här i Karlstad. Det finns hur mycket historier som helst om honom. Och sen en, som jag gillade, en center, Stefan Örnskog. Han måste varit den mest ödmjuka hockeyspelaren någonsin, va? Han kändes genom snäll, rakt igenom.
Ja, verkligen, verkligen. En annan riktig profil. Ja, nu var kanske inte Stefan Örnskog den riktiga profilen, utan, men en riktig profil var ju ändå Janne Hucko. Jag förknippar honom med Leksand, men han var även i Södertälje och AIK, va?
Ja, och Östinmål. Han gjorde 21 mål en säsong i AIK. Eller i Leksand var det. Och håller oss kvar på Leksands spåret. Dan Söderström, också en legend med nummer 15. Ja, det har varit fest. Vi är lite slitna idag, du och jag, Johan. Det var ju fest igår. Vi firade ju segern i Channel One Cup, du och jag.
Ja, verkligen. Det var riktigt högtidligt att de fick vinna den här turneringen. Wow.
Ja, men det är helt... Svensk hockey står på toppen återigen. Jag är så stolt. Jag hade tänkt att möta upp dem på Arlanda tidigt i morse, men nej, jag hoppade det. Men det är bara faktiskt femte gången som Tre Kronor vinner Channel One Cup. Alltså då tror jag den startade om det var 64 eller 69. Då, alltså, det är femte gången som Tre Kronor vinner. Femte gången, det är starka papper.
Du har ju själv varit med i turneringen. Minns du ens överhuvudtaget om du har vunnit den själv?
Nej, det är därför jag firar extra mycket nu. För att om jag har vunnit så glömde jag fira. Man är så mitt uppe i det som spelare. Men det kanske inte är så stort som jag vill göra gällande till. Men jag tycker att det är väldigt roligt att Tre Kronor kunde vinna den turneringen. Och vinna två av tre matcher. För jag har varit lite less på framförallt förra turneringen när man åker dit och så... Åker man hem med tre raka förluster och så pratar man om med svensk hockey, våra spelare, det är tufft internationellt. Och absolut, det är klart det är tufft, men det är skitsnack. Vi hade inte sämre lag än Ryssland förra gången, Finland eller Tjeckien för den delen. Jag är lite less på det där att man ska måla ner eller liksom på något sätt göra sig sämre än vad man är. Utan man ska ha höga krav när man åker ut med Tre Kronor. Man ska vinna varje turnering.
Men blir de inte, ja, det blir de ju givetvis inte, men alltså jag menar... Jag älskar hockey, men jag menar, jag har knappt sett någonting av de här matcherna. Visst, jag satt igång...
Va?
Nej, fan. Men jag satt igång Finlandsmatchen när den gick på morgonen. Det var förvisso ganska trevligt, tycker jag, att ha det som lite frukostmatch sådär.
Ja, det är ju superhärligt. Det är ganska, dock som spelare är rätt svårt. Det går ju då klockan 11 rysk tid. Och det är klockan 9 svensk tid. Som spelare så är man ju... Kroppen är inte riktigt van med det. Och man är inte riktigt van med de rutinerna. Så det är inte helt optimalt, men det är ganska skönt sen när man har spelat klart matchen, för då har man mycket tid och brukar man kunna få se Moskva där när man har den lördag eftermiddagen ledig. Vi gick på cirkus någon gång, det var också, ja, det var en mäktig upplevelse, eller surrealistiskt, kom en björn in på en cykel. Då är man i Ryssland liksom.
men hur gör man då? Alltså, stiger man upp klockan 17:30 då och käkar frukost, för det finns ju inte på kartan ha en matchvärmning om man säger så.
Nej, absolut inte. Nej, det går ju såklart inte. Men man är, ja, någonstans vid 17:30 rycket så går man upp, tar en promenad. Man har något möte. Man äter frukost. Ganska rejäl frukost. Man går tillbaka till rummen, tar det lite lugnt. Och sen åker man till arenan strax efter 8. Rysk tid då. Så man är alltid på plats 2 timmar innan. Så det är ganska svårt och en omställning. Vanligtvis kroppen är inställd på att spela klockan 7 på kvällen vanligtvis.
Men samtidigt så tränar ju ändå lagen vid 22:30 på förmiddagarna. De som spelar i Sverige i alla fall. Jag vet inte hur det fungerar internationellt.
Jo, men det är en enorm skillnad i adrenalinpåslag och gå och göra en träning lite med på rutin och spela en landskamp där det ändå är liksom många nya spelare, en helt annan tempo, intensitet och stressnivå också hos spelarna, så att det är en omställning.
Men okej, okay, du som såg alla matcherna och nu är så nördig så att du sitter klistrad en helg i december och kollar de här matcherna, vad fick du se då?
Jag fick se, framförallt mot Ryssland första perioden tycker jag det var, Sverige kom ut och tog kommandot. Det var ruggigt kul att se en sån som Magnus Pejärvi Svensson. Eller ska man bara säga Pejärvi nu, eller ska man säga Pejärvi Svensson?
Ja, det funkar ju både och, men Pejärvi är väl det som gäller, tror jag.
Ja, men han var ju med i VM för ett par år sedan och vann guld, men då var han ju med som en i fjärde kedjan och ja, fick inte speciellt mycket utrymme för sin fina skridskoåkning, teknik i spelet med puck. Tyckte han var fenomenal första perioden. Malte Strömvall, vad har hänt med honom? Vi visste ju att han var bra i Finland. Det var ju han och Ville Leskinen som dominerade finska ligan i fjol. Och jag kan säga att det gått ena hållet för Malte och andra hållet för Leskinen. Malte Strömvall, vilken, alltså, jag hade glömt bort att han var så bra på skridskorna. Och nu får han också med sig pucken, vilket är en förutsättning, och bra skott också.
Någonting annat och så?
En som alltid imponerar är ju, numera måste jag ändå säga, det är Mikael Wikstrand. Jag tycker nu spelar han bara två av tre matcher. Jag tycker, ja men det här i KL har ju verkligen, ja men jag tror det har utmanat honom att få spela mot de bästa spelarna i Europa i match efter match efter match. Och han har höjt sin lägsta nivå. Jag tycker han var jättebra i de två matcherna han fick spela. Sen var det kul också att se Mattias Bromé och Leon Bristedt tillsammans. Framförallt mot Ryssland, jag såg lite lika barn leka bäst på något sätt. Två stockholmare med bra teknik och bra fart. Det känns som att de framöver skulle kunna hitta en fin kemi.
Jag noterade när jag kollade line-upen att de två gossarna som är från stan som jag arbetar i, Händemark och Sylvegård, gick med en riktig bulldozer i Daniel Brodin. Den kedjan kan ju inte ha varit rolig att möta.
Nej, verkligen inte. Och det var en, framförallt mot Ryssland där första matchen tycker jag. Det var någonstans de som satte Antonen att komma in i Moskva och möta Ryssland. Det är, alltså, internationell hockey, det är bland det tuffaste man kan göra. Ryssland har ett jättebra lag och de liksom tryckte ner dem, pumpade på och jag menar Emil Sylvegård, han var ju sådär Emil Sylvegårdig som vi inte har sett honom i Malmö den här säsongen. Det var ju så att en tjeck precis i samband med slutsignalen i söndagens match när de vann mot Tjeckien, nästan som en tjeck försökte göra en slowfoot på, han sparka undan. Det var som att han hade fått nog av hans jäkla jobb och hur irriterad han var på honom. Så det var ju nästan så att det var lite handgemäng efter slutsignalen. Och det hör ju inte till vanligheten när du ser internationell hockey. Så den kedjan var jättebra. Också när jag landade i det här med Tre Kronor, då fick jag bara, det är allt det Djurgården har saknat den här säsongen, det fanns där i Tre Kronor.
Och då tänker du på Daniel Brodin, förstår jag.
Ja, jag vet att Djurgården är ute och ska värva en ytterforward till, och jag vet att Daniel Brodin kommer såklart inte att lämna Friburg i den schweiziska ligan, men Daniel Brodin är ju det som Djurgården står för. Jag älskar att se honom spela hockey med den farten, intensiteten, jag menar skottet, ett par mål gjorde han den här turneringen. Jag förstår att alla djurgårdare bara satt där i lördags morse och åt fil och flinger och bara gnuggade händerna och tänkte att Daniel Brodin, honom vill vi ha.
Den som ersatte Daniel Brodin i Djurgården var ju faktiskt Anton Hedman. Där tycker ju, jag tror varken du eller jag tycker att han riktigt har fyllt den luckan efter Brodin. Han har inte riktigt det som Brodin har, även om det var en ersättare.
Ja, nej, han har inte samma fart i skridskoåkning. Brodin är ju så att han är ju från norr till syd, alltså rakt fram är ju, han är ju jättesnabb på skridskorna. Och det är inte Hedman på samma sätt. Så Hedman blir ju inte det eller fysiska hotet på samma sätt som man som back bara, oj nu kommer Brodin. Man vet att Hedman vill tackla, men det är på ett sätt lättare att ta sig undan en Hedman i fart än vad det är en Brodin. Och får Brodin fast den, då sitter man fast i sargen och får ibland nästan skrapa bort den där. Och han har ju polerat sitt spel också, Brodin, de sista åren och är inte på något sätt en ful spelare.
Du, nu ska jag faktiskt överrumpla dig lite och nu när vi pratar om en spelare som spelade Örebro förra säsongen och faktiskt säga en sak som du inte alls vet om, eller ja, du kanske anar det, men vet vem som är på GT Örebro?
Abols.
Ja, kanske det, men det var inte han jag tänkte på. Men okay. Det var faktiskt en som var där förra säsongen också och verkligen spetsade till laget i slutet av säsongen och kanske räddade deras SHL-kontrakt. Jonas Enroth är på väg in i laget igen.
Oj! Oj, alltså för nästkommande säsong.
Ja, men exakt. Om det är någonting de inte har behov av den här säsongen så är det ju ändå en målvakt, eller hur?
Nej, Furch och Enroth samtidigt. Det känns lite mycket kanske.
Nej, men det är ju så här att jag har faktiskt fått höra här nu den senaste veckan från två väldigt bra källor att Enroth är på väg tillbaka till Sverige och att... att Örebro ligger riktigt bra till. De pratar samma språk och ja, de är långt, långt gångna i diskussionerna. Så jag blir förvånad om inte de kommer i hamn med det här till nästa säsong. Och då är det ju ett lite längre avtal som diskuteras. Han har varit i Minsk i 3 säsonger, Enroth. Och innan dess har han varit i Nordamerika hur många säsonger som helst. Så att det är vad jag hör, att det är på G där. Och det skulle inte förvåna mig om det till och med är klart. Det var faktiskt en av de här 2 källorna som hävdade att allting är klappat och klart. Men jag vågar väl kanske inte riktigt basunera ut det så.
Min spontana känsla är, fan vad roligt. Alltså, Jonas Enroth är ju en jätteduktig målvakt, men han är lite bortglömd. Han vann VM-guld med Sverige 2013. Han har varit borta i Nordamerika. Och du vet, när man spelar i KL, han har varit med i landslag, han var med i OS, men på något sätt hamnar lite i skymundan. Så jag tror att för hans egen del tror jag kan vara en jäkla härlig utmaning att komma hem. Alltså inte bara en kortare period som han gjorde i Örebro och visa att han är en bra målvakt, utan komma hem en längre period. Enroth är ju i samma klass skulle jag vilja säga som Fürs, som har varit fenomenal den här säsongen.
Och då kan man ju naturligtvis undra varför Örebro är beredda att göra det när de har hittat en riktig kanon i Fürs. Men där anar ju jag att Fürs tänker kanske inte Örebro som hans drömställe på jorden, där han vill vara hela sin karriär. Även om det säkert är jättetrevligt för honom där just nu. Han vill väl kanske ut i KHL eller ner i Schweiz och spela.
Ja, han är ju ändå en född 90, han är 29 år, så tåget till NHL har väl kanske gått lite, känns det som, för honom. Men definitivt KL där han har varit tidigare och gjort det bra, och i Schweiz också. Jag vet att Fürs har ju en liten sån här, han tycker att det är ganska lite matcher. Han är nästan förvånad att det är så lugnt matchande. Han är ju van att spela liksom en 50-talet matcher med Omsk som han har varit i tidigare, och Serverstall också, där han spelade 55 matcher i fjol. Så han tål ju den tunga belastningen. Men kul med Enroth faktiskt. Och det är väl lite på den inslagna vägen som Örebro har de aviserat det, eller är det bara en önskan för svenska laget?
Nej, lite? Men det är väl en allmän kännedom lite grann, och det har säkert sagts i någon form av intervju lokalt också, kan jag tänka mig, att de vill bygga mer svenskt. Och när de då får den här budgeten som ökar till nästa säsong, som vi har varit inne på här tidigare, så är det ju där pengarna kommer att landa, eftersom de har satsat mycket på importer tidigare. Det är därför de kanske ändå har kunnat bygga ett slagkraftigt lag som har kostat lite mindre än de övriga lagen.
Så man skulle i praktiken kunna säga att är det en svensk spelare med utgående kontrakt, så är den intressant för Örebro. Jag tänker Robin Kovacs har ju redan signat där enligt Aftonbladets uppgifter, som vi litar till fullo på. Emil Larsson ryktas dit, eller att Örebro har visat intresse. Då kan väl vi bara fortsätta. Jonathan Pudas, vars kontrakt går ut, säkert en spelare som Örebro letar eller tittar mot.
Ja, definitivt. Det tror jag alldeles säkert att Jonathan Pudas är garanterat högvilt, och jag har faktiskt hört lite rykten om det också. Men Jonathan Pudas prislapp kommer springa iväg riktigt, riktigt ordentligt här till denna kontraktsförhandlingen. Vad jag har hört så ligger han kring på 160 i månaden just nu, och det kommer bli avsevärt mycket högre nu.
Den blir ganska intressant där, för hur mycket är Skellefteå att betala för honom då, om man tänker? Alltså det är ju, är de med i en budgivning mot andra klubbar, eller är han beredd att spela kvar i Skellefteå för en mindre peng?
Ja, det är det jag tror att han själv trivs väldigt bra i Skellefteå, men å andra sidan
fått en jättebra roll ju.
Ja, verkligen, och nu har han fått börja spela med Jocke Lindströms powerplay också. De har kört med Nisse Burström där fram till det kom någon form av brytpunkt här för några veckor sedan där Puddas började spela där. Och
men vad jag... när Örebro visar intresse, fan, vi måste nog sätta honom med Lindström här så att han blir kvar.
Ja, men exakt, det är väl där de får ju locka med lite sådana grejer också. Men jag menar, Jonathan Puddas ser ju också vad som händer i Örebro, och att Örebro lär ju säkert vara attraktivt att bo i. Det ligger bra till, och hans flickvän är ju nere från södra Sverige. Jag tror han träffade henne när han var utlånad till Karlskrona under en säsong i Hockeyallsvenskan.
Du har koll, jag är imponerad, du har koll alltså var de kommer ifrån. Om det är så Björklövens powerplay du skissar på, så vet du var spelarfruar eller sambo eller föräldrar kommer ifrån. Har du något mer på gång då i den här eller till nästa säsong? Det är, när vi ställer frågan så är det många som frågar just de här sakerna. Har du något nytt? Har du någonting på gång, Johan?
Nej, men alltså, vi kan väl slå in en lite öppen dörr egentligen, och det vet ju både du och jag att Jonas Junland kommer med all sannolikhet att hamna i Linköping. Vi har inte hört att det är 100% signat, men vi har väl ändå gjort lite efterforskning här under veckan, båda två checkat av lite med lite olika kontakter och så. Jag vet inte, vad har du fått fram?
Jag tror att han har Linköping, han har ett jättebra namn nere i Schweiz, Jonas Juhland. Om han vill vara kvar i den schweiziska ligan så kommer han kunna vara det utan problem. Han ska få sitt tredje barn här i februari och jag tror nog inte att han kommer signa någonting innan februari för att se liksom hur det blir med tredje barnet som kommer födas där nere i Schweiz och då får familjen ta ett gemensamt beslut. Men jag tror ändå, min känsla att det ligger ganska nära till hans där, som du säger, att det kan bli Linköping. Jag tror också att han är rätt nyfiken på Niklas Persson och den satsningen med Bert Robertson där.
Ja, verkligen. Och ja, vi har faktiskt fått en fråga där på just kring det där som jag har snappat upp lite och det, kan det locka lite grann kanske att han blir lagkapten? Eddie Larsson har ju ett utgående kontrakt.
Ska han till Örebro, Eddie Larsson?
Ja, vet inte. Men, ja, men han har,
vi säger alla ska till Örebro.
Alla svenska toppspelare ska. Men jag menar, Eddie Larsson kanske inte sitter i en optimal för han i situation. Han har säkert, vid senaste kontraktet så gick det säkert upp en del. Och sen han blev kapten så har väl det kanske inte gått riktigt så bra som det gick innan. Så att det kanske är så att Linköping ser att Juhland tar över det. Och att Eddie Larsson kanske avlastat lite grann från det ledarskapet.
Jag tror att, ja, bara generellt om man kollar på Linköpings lag så behöver de en defensiv på något sätt härförare som du vet kan spela 25 minuter per match och göra det bra. Juhland skulle komma hem som en av seriens absoluta toppbackar. Bra defensivt, rejält underskattat defensivt och duktig på att transportera upp pucken. Också en rätt bra kille på så sätt att han har en stark tro på sig själv och på laget. Jag spelade med Juhland ett år tillsammans i Färjestad. Dock var han var lite yngre då, men stark tro på sig själv. Också något som smittade av sig på hela laget. Och han hade en jättestor betydelse då på att vi vann det året på sättet han var både på och utanför isen.
Ja, det finns ingen risk att han går till Färjestad igen, eller hur?
Oj, tänkte Linköpingssupportrarna då. Oj, oj, oj.
Han har väl till och med stått uppe på räcket i klacken här under tiden han har varit hemma någon hemmamatch, va?
Nej, nu är det helt osannolikt. Jag tror Linköping var ganska tagna på sängen när han skrev kontrakt med Färjestad. Det var ganska heta känslor. Linköping gick ut på hemsidan. Jag tror det var någon ordförande, det var Mäki eller det var någonting som skrev ett brev där. Och de var jättebesvikna, Linköpingssupportrarna såklart också. Men Juhland var ju, även han spelade i Färjestad, Linköping, det var någonstans i hjärtat, det visste man.
Jonas Juhland är ju egenfrustrad, de är faktiskt rätt duktiga på att få fram egna spelare. Linköping, de har ett jättebra J20-lag just nu som går som tåget och där är ju en spelare som har varit riktigt bra där. Där har jag faktiskt en liten grej på honom, vet du om jag tänker på 01 som är Vasse Linköping.
Arvid Kostmar, han är jättebra kille född 01, är det han du tänker på?
Jajamän, och där hör jag, han har ju spelat J20-hockey hela säsongen och snittar en bra bit över en poäng per match. Det är ju starkt bidragande till att de går så bra i J20 Super Elite. Jag hör att det är dags för honom att flytta ut i hockeyallsvenskan nu och Linköping diskuterar lite grann där med Mora att han ska ut och spela där. Vad tänker vi kring det?
Intressant. Mora... Ja, jag vet inte riktigt. Har man liksom det är någonting jag tycker är viktigt när man är med de här unga spelarna, man ska placera ut någonstans. Ett, absolut, få istid att spela seniorhockey. Sen måste man också veta ledarskapet. Vad är det för typ av tränare? Hur tränar de på isen, utanför isen? För man vill ju att det ska vara så nära SHL-klass som möjligt. Är Mora där med Tomek Valtonen? Vad står han för i sitt ledarskap? Ja, kanske inte en helt, lite förvånad just Mora, men samtidigt viktigt för Kostmar att komma ut och spela seniorhockey. Vi håller oss kvar lite vid hockeyallsvenskarna med Kostmar till Mora. Är det ett lån? Är det ett, hur fungerar det där? Jag blir helt snurrig på det här med lånekarusellen, låneavtal och vad är det som gäller egentligen? Är det någon som ens vet om det?
Nej, det är ju det som är grejen, att jag har faktiskt gjort lite efterforskningar kring det här och jag vet att vi var uppe på diskussion här i förra veckan att SHL och Hockeyallsvenskan skulle ha ett möte och verkligen slå fast en gång för alla, vad är det som gäller nu? Och för det som har varit grejen här nu under hösten har varit att man har tolkat det på olika sätt, det som gäller. Och det märks ju även när det görs uttalande från ligorna också.
Ja, exakt. Och bakgrunden till det här då, om man ändå får dra det är ju att för ett par säsonger sedan så var det väl SHL-klubbarna som lånade ut spelare till, i parti och minut till hockeysvenska klubbarna som tog emot med öppna armar för att de fick förmodligen spelarna till en billig peng, och det har varit en väldigt rullians på spelare, och det är ju inte bra för varken, framförallt för hockeysvenskan och fansen där.
Och sen så blev det ju väldigt svart eller vitt. Sen så bestämde sig att nej, nu ska det vara nog med lån och sådär. Och så blev det väldigt strikt förra säsongen. Man fick bara låna 2 spelare, det var en gång. Sen gällde inga fram och tillbaka och så vidare. Och det missgynnar ju givetvis de yngre spelarna. Då hade ju kanske inte en sån som Adam Wilsby kunnat gå till Södertälje med vetskapen att Skellefteå kanske kan kalla hem honom. Då hade inte de vågat skicka ut honom där förra säsongen. Nu spekulerar jag bara, men det kan ju vara ett sånt exempel.
Man vill ju inte, alltså, missförstå mig rätt nu, men Hockeysvenskan är ju också en utvecklingsliga. Klubbar har ju såklart ambitioner att ta sig upp, och man får inte slira för mycket på tungan här på det här sättet, men som det var där ett tag när det var, alltså, man lånade ut spelare till höger och vänster och någon var en match där och kom tillbaka och så tillbaka igen, liksom, det funkar liksom inte. Men jag tror man, just om man ska ha det här låneavtalet, så tror man inte att det får gå ut över unga spelare, juniorer, typ som Wilsby eller Kostmar i det här fallet, att de ska kunna gå lite på ett friare sätt, tycker jag, för att det är någonstans för deras egna utveckling. Och hockeysvenska klubben som Wilsberg, han är förmodligen där till en rätt billig peng också, så Södertälje har ju stor nytta av honom.
Ja, och Skellefteå har ju också stor nytta, för de investerar ju jättemycket speltid i honom, och han kanske blir en helt färdig SHL-back till nästa säsong.
Ja, det är han garanterat. Alltså det känns ju som att Skellefteå nästan skulle kunna ta tillbaka honom redan nu, och han skulle kunna gå in, som han har spelat på slutet Wilsby, så känns det som att han skulle kunna gå in på 4-5 backar i Skellefteå redan imorgon.
Men det som gäller, som jag har förstått det nu, är ju att det är 3 spelare som får gå på lån. Och då ska det vara en som har varit med från början, och det är den här spelaren som man får kalla fram och tillbaka en gång. Och sen så är det 2 andra spelare som kan kallas fram och tillbaka även efter deadline, så att säga. Deadline för transfers som är den 15 februari. Men det här har ju ändå börjat skarvas lite grann. Om man tittar till exempel som Malmö och Kristianstad. Där har ju Kristianstad bränt, de har 2 Rögle-spelare. Det är ju Bundesson och det är Kevin Wenström. Och så har de Marcus Sylvegård från Växjö. Och då fick de möjligheten att ta Malte Setkov från Malmö. Ja, men då får ju Malmö skicka dit honom på hela säsongen. Det blir en ren värvning. Och det är lite grann så som BIK Karlskoga har gjort med Nikola Pasic också.
Okej, okay, alltså det går liksom att komma kring det här lite, för och den klubben som, ja, till exempel Skellefteå, de ser ju som ett lån, de lånar ut Wilsby, medan Södertälje inte ser det som ett lån då.
Nej, men precis, ja, eller jo, i det här fallet tror jag att det är ett lån, men alltså jag blir rent snurrig av allting, och Västerås har ju tagit in 3 spelare under säsongen, och en, och där var inte alla med från start och så vidare.
Men hur ska vi göra det då? Vad är lösningen? För ingen vill ju ha som det var för ett par år sedan när det flög spelare kors och tvärs hela tiden. Så vill ju väl ingen ha det?
Nej, verkligen inte. Det var ju Kente i Oskarshamn som drog det verkligen till sin spets när han ena helgen kunde ha 3 J20-spelare från Örebro och någon från Linköping, och så nästa helg hade han någonting annat. Så att det är klart att vi inte kan ha det så, men jag tycker ju så här att de spelare som har rookie-kontrakt i SHL eller spelar J20 Super Elite, de spelarna, någon form av begränsning under, kanske att man bara får ha 4 stycken inne maximalt under en period, eller att det blir någon form av karens på det hela. Det borde inte vara så svårt att hitta ramar för det, men det blir så mycket om och men, så att det kanske är svårt att sitta reda ut här vad man ska göra åt det.
Men baktanken, alltså, eller tanken var väl ändå på ett sätt god.
Absolut.
Att man ville väl att den här 14-15 forwarden istället skulle välja så här, okej, okay, som Pasic då till exempel, att ska jag vara i Linköping och vara 14 eller 15 forward, eller ska jag få spela regelbundet i Karlskoga? Ja, men då tar jag 1 år i Karlskoga för att göra mig redo. Det har det kanske blivit på ett tydligare sätt när man inte får låna lika mycket.
Ja, men definitivt, det har ju blivit någon form av struktur. Men det, nu när vi kommer en bit in på säsongen och vissa klubbar har bränt iväg sina lån lite grann, Då blir det, alltså jag menar, det är ju ingen som skulle må dåligt om, säg att Linköping har en spelare som de känner att de kan låna ut till Kristianstad. Nej, men Kristianstad, vi har inte råd för att vi har bränt alla våra lån. Det blir ju bara löjligt Låt säga att det är en sån som Kostman nu som kommer gå till Mora förmodligen. Tänk om det hade varit Kristianstad istället och de måste tacka nej till en spelare som kanske får speltid som de kanske kan nyttja resten av säsongen. Det blir ju bara tramsigt.
När vi ändå inne och snurrar lite i hockeyallsvenskan. Du vet ju vad min stora passion är i min blogg. Det är lister, eller hur?
Jajamän. Och bubblare.
Jag skickade ut... ja, det får man inte ha, bubblare. Det gillar du inte.
Nej, det är...
Men jag skickade ut till dig i mitten på förra veckan att du skulle plocka ut din drömfemma i hockeyallsvenskan. Och jag ska också plocka ut min drömfemma. Och därifrån kontrar du att du också plockar ut en drömfemma i SHL. Så vi ska ta ut varsin femma från SHL och hockeyallsvenskan. Och eftersom jag utmanade dig eller gav dig uppgiften så kan börja med din hockeyallsvenska drömfemma.
Ja, det var ju faktiskt inte helt lätt att göra det. Det finns ju många som faller bort som alltid. Du har ju det här, säkert det här dilemmat varje vecka när du ska ta ut veckans lag också, kan jag tänka mig.
Ja visst, ja, det är många som är på en hög nivå. Så att det är liksom, väljer man bort en så bara, nej men den här måste jag ju ha. Men då blir det på bekostnad av den. Nej, det går ju inte, men kör nu.
Ja men vi kör. Målvakten i hockeyallsvenskan, där tycker jag att det är helt självklart. Där tycker jag att det är Joe Kanata.
Han är given eller?
Ja, nej, men det är ju seriens bästa målvakt. Han har räddat mycket poäng för Björklöven och har ett bra försvar framför sig också. Så att jag tycker att han är helt självskriven där. Och så flyttar vi över på backarna då. Där har vi redan pratat om Vilsby i Södertälje. Det där är väl det optimala lånet lite grann. En spelare man får ha hela säsongen som kommer in och verkligen gör skillnad och får spela jättemycket. En annan ung spelare, inte lika ung som Adam Vilsby, Tom Hedberg i Modo, har tagit jättestora kliv den här säsongen tycker jag. Tycker han är uppe på en SHL-nivå och spelar, och jag blir väldigt förvånad om han inte spelar SHL nästa säsong. Flyttar vi över till forwards då. Men där tycker jag att det ändå är ofrånkomligt att ta med duon i Timrå. Jag tycker att Jonte Dahlén och Albin Lundin, de har varit så bra tillsammans. Så att jag menar, Dahlén har gjort 42 poäng, Albin Lundin har gjort 40 poäng. Och skulle man säga att Albin Lundin skulle göra 40 poäng, alltså jag hade bara skrattat om någon hade sagt att han skulle göra det över hela säsongen. Och sen avslutar jag med en som jag pratat lite grann om här tidigare. Skellefteå-produkten Linus Andersson i Vita Hästen. 15 mål.
Ja, du tar med honom där.
Ja, men jag tycker ändå det är lite roligt att det kommer en sån spelare som de hittar som ingen har några stora förväntningar på. Jag har ju tappat bort jättemånga här nu som man hade velat ha med. Så att det är... Med all respekt för dem, så att jag hade kunnat plocka ut ett minst lika bra lag till.
Ja, det är det som är det svåra. Men jag presenterar mitt lag då. Det är väl mångt och mycket ganska likt i alla fall. Men Kanada, Björklöven är målvakt, som du säger. Han är en bra SHL-målvakt, om vi säger så. Han kommer vara riktigt, riktigt bra i SHL. Om han spelar det nästa år med Björklöven eller något annat lag. Backar, Vilsby i Södertälje har jag också plockat med. Framförallt de senaste två veckorna, den utvecklingen har haft, har gjort att han har spurtat förbi William Westlund, eller Ville Westlund där framförallt. Sen har jag också Tom Hedberg. Lite tråkigt att vi har samma backsida, men det betyder väl kanske att vi har rätt också, om man får säga.
Ja, exakt.
Men Tom Hedberg har varit jättebra. Sen forwardsmässigt, Jonathan Dahlén, såklart måste man ha med. Måste ha med Jonathan Dahlén. Jonathan Jonsson, Modo.
42 poäng också.
Hur kunde du inte plocka med honom?
Ja, men jag tänkte jag vill ha en kedja som fungerar. Jag tänkte Jonte, Dahlén och Jonathan Jonsson. Det blir lite för mycket kaka på kaka.
Ja, och då blir det kanske ännu mer kaka på kaka när jag sätter Fredrik Forsberg där vid sidan då kanske. Men det kommer inte gå att ta pucken från de tre i alla fall. Så jag har Dahlén, Jonathan Jonsson och Fredrik Forsberg i kedjan.
Ja, och då har vi alltså missat typ Tambellini, vi har missat Filip Ahl som har gjort en jättesäsong. Tor Immo har varit riktigt vass. Det är hur många som helst som vi har missat här.
Absolut, eller missat. Det är ju bara ett smörgåsbord med skickliga spelare som finns. Och nu har ju Olle List bara spelat två matcher, men han har ju redan börjat ösa in mål där. Och han och Weigel, om vi skulle göra den här listan om några veckor kanske, så både Weigel och Liss, om de har hittat kemi, skulle kunna borras in här också.
Ja, verkligen. Men du, ska du ta ditt SHL-lag som jag utmanade dig tillbaka då?
Ja, vi har ju redan pratat om målvakten Dominik Furch i Örebro, som är... Han är given i målvaktsval i SHL. Backsidan, Cody Curran. Han är ju, han är så läcker att se på, offensiv ibland, nästan så att det nästan blir för mycket, men väldigt underhållande, öser in poäng. Han är guld värd. Passa på att njuta av honom, han kommer inte spela i SHL nästa år, det har vi redan varit inne på. Erik Gustafsson i Luleå. Många kanske nog skulle säga, men Nils Lundqvist har varit bättre. Ja, nej. Nils Lundqvist har varit väldigt bra för att Erik Gustafsson har varit vid hans sida hela tiden. Forwardsmässigt, den här är forwards, alltså det finns ett, ja, det finns ju så mycket spelare. Center, Simon Hjalmarsson, Frölunda. Center, Simon Hjalmarsson, många, ja, okej. Okay. Men han är sen, han går center nu. Jag sätter Mikael Lindqvist på ena sidan. Jag sätter Mattias Bromé på andra sidan.
Ja, det blir ett offensivt lag.
Ja, det blir det. Blir det. Ja, det Furch får, han får täppa igen där. Resten går framåt.
Ja, men Erik Gustafsson kan väl också se till att hålla lite tätt bakåt då.
Ja, i alla fall i det laget blir han nog tvungen att göra det.
Ja, men då kör jag då. Jag tror vi är rätt lika, men jag tänker ju så här att Furch tänkte jag att han kommer du garanterat att ta, så att jag tog Lassinantti istället. Det är ju faktiskt trots allt så att Lassinantti rent statistiskt är den bästa målvakten i SHL. Han har ju ett bra försvar framför sig och jag tycker Lassinantti över tid har han varit så jäkla bra. Jag fattar inte ens varför han spelar kvar. Absolut. I SHL.
Nej, ja, det är ett bra val. Lassinantti, det är alltid ett bra val.
Ja, men då, eftersom inte du tog Nils Lundqvist, så tycker jag ändå att det är så förbaskat roligt att han har tagit det här klivet. Jag menar, Erik Gustafsson, först gjorde han Jesper Sellgren till en NHL-mässig back, och nu är det ju Nils Lundqvist. Nils Lundqvist har ju haft den här talangen. Jag såg faktiskt hans SHL-debut här för två höstar sen, och man såg ju på honom direkt att det här är någonting väldigt speciellt. Men han har ju växt, Johan, han har växt i kostymen och hela köret nu.
Men du vet att det är inte en dröm Luleå femma, utan det är en hela SHL nu, det vet du va?
Ja, men, bara påminner. Ja, men du hatar ju Luleå, så då får jag...
Just det, jag är Luleå-hatare. Ja. Det får man höra några gånger per säsong.
Ja.
Nej, fortsätt.
Någonting som jag får höra några gånger per säsong är ju att jag är en Rögle-hatare, men... Det kanske beror på att jag är från Malmö. Men jag får ju också med Cody Curran också. Han är ju fenomenalt bra. Det är fortfarande ett under att Martin Filander och Mattias Tjärnqvist åkte upp till Norge och kom hem. Nej, han är ingenting för oss.
Nej, och då plockade de in Tobias Ekberg. Med all respekt för honom som är jätteduktig back. Eller Niklas Arell. Men Cody Curran hade varit några nivåer upp till.
Ja, och sen så hoppar vi vidare då, så har jag också Mikael Lindqvist. Jag är imponerad, han bara öser på med poäng. Jag tippade att han skulle vinna poängligan inför säsongen, så att där tror jag att jag ligger ganska bra till. Han är väl någon poäng bakom Lillis, va?
Ja, exakt. Får du med Lillis också i din drömfemma?
Nej, jag gör som landslaget, jag ratar Lillis.
Och rata, det är en bra rubrik på podden.
Ja, rata poängkungen.
Med och rata Lillis.
Ja. Ja, men sen som center där jag är så förtjust i Fredrik Händemark. Jag är, alltså man ser honom vecka efter vecka och alltså det är en klasscenter. Jag fattar inte hur han ska kunna bli kvar i Malmö nästa säsong.
Men det blir han inte. Jag var ju på Sweden Hockey Games i fjol och kommenterade den, och då pratade med mycket scouter, och redan då så var de och tittade på Händemark och Linus Johansson, för de ville ha en billig fjärde center. En spelare de kan lita på som fjärde center. Och Händemark den här säsongen, hur han har spelat och hur han var nu i landslaget här i turneringen som avslutades igår, så såklart han är inte kvar i Malmö nästa år. Men han är i alla fall i din drömfemma nu.
Ja, exakt, och jag kan säga det. Hade inte Händemark spelat i Malmö den här säsongen, så vet det fasen om inte Malmö hade varit i botten två den här säsongen.
Ja, det är skrämmande hur viktigt. Då pratar man ändå MVP, alltså mest värdefulla spelaren. Det är han definitivt i sitt Malmö.
Ja, och sen, ja, jag måste ändå ta med geniet på västkusten, Ryan Lash.
Lash, ja. Ja, den sved att hålla mig borta från honom där. Den sved faktiskt, men jag är glad att du tog med honom.
Ja, men precis som i Hockeyallsvenskan så är det ju många spelare som tyvärr faller bort när man bara får välja en femma.
Som vanligt, det bara ramlar in frågor. Jättekul, och Johan, du har snappat upp ett par, rätt många.
Ja, nu tänkte jag att nu ska vi ge det riktigt mycket tid för frågor, för det utlovade jag också. Så vi börjar och kastar oss på grejerna direkt här. Från Adam Westlin: tycker ni att Modo behöver värva en ny målvakt?
Definitivt. Absolut.
Och då kan jag säga att de kommer att värva en ny målvakt. Jag har pratat med lite initierat folk kring Modo och de är ute och tittar på en målvakt. Det är inte akut på något sätt. Det är inte så att de kommer sitta där med en ny målvakt imorgon. Men det, de kommer innan det här drar ihop sig att ha plockat in en ny målvakt.
Ja, så innan 15 februari och förmodligen lite innan dess också så har Modo plockat in en målvakt, menar du?
Ja, absolut. Då kör vi Fredrik Eriksson. Han undrar, vad har hänt med Juvonen i år? Alltså Janne Juvonen, Leksands målvakt. Borde Leksand leta en ny första målvakt? Och den kan jag svara på direkt. Det är att Janne Juvonen tyckte, ja, att man såg vad han höll för nivå i kvalspelet förra säsongen med Mora. Visst, han var bra under säsongen med Mora, men så imponerad var jag inte av Janne Juvonen. Så att jag begrep aldrig riktigt vad Leksand skulle med honom till.
Nej, lite. Jag tyckte det var en bra värvning av Leksand faktiskt. En spelare som ändå vet vad har spelat matcher i SHL och tyckte han gjorde det bra. Sen som många andra i Mora så var han inte alls stod att känna igen i kvalet. Men Leksand också haft ett dåligt försvarsspel, gett upp mycket farliga chanser i skottsektorn och så vidare. Men Juvonen har måste upp några nivåer. Men jag tror därifrån till att helt liksom kapa kontraktet och skaffa ny målvakt, där är vi en bit ifrån ändå, tror jag.
Ja, det känns så faktiskt. Men vi tar och går vidare till Emil Boströms fråga. Den här är en ganska stor fråga. Han säger så här: min analys av SHL och Elitserien de senaste decennierna. 90-tal, fasthållningar, hakningar, Färjestad och Djurgården var störst. 00-tal, styrspel slash kontroll, Färjestad och HV71 störst. 10-tal, fart, Skellefteå och Frölunda störst. Hur ser 20-talet ut? 30, åt vilket håll går vi?
Det här, vet du, den här frågan älskar jag. Det är, för jag pratar med den när jag går in med Simon när man kommenterar och så. Så började jag prata med Roger Rönnberg om det här. Jag kommer ihåg, om det var inför säsongen i fjol, så gjorde jag en försäsongsmatch. De mötte HV på HV-dagen där. Då frågade jag, Roger, vad är nästa steg? Liksom, nu gör man det här och farten. Liksom, du måste ju på något sätt med Frölunda, du måste ju liksom ta nästa steg. Och ingen, jag pratade med Robert Olsson, och ingen liksom vet och känner. Men det många pratar om, det är just det här att kunna växla tempo i matcherna. Det har blivit många lag är ganska enformiga, att de har en växel, ett tempo. Kollar på ett hockey-VM till exempel, ser Ryssland spela, eller liksom nu är det ju jättehög skicklighetsnivå. Men de har ju förmågan att dra upp tempot och dra ner tempot, pulsera lite. På samma sätt som Växjö hade när de vann guld med det drömlag de hade med Elias Pettersson, Robert Rosén och hela det gänget. Då hade de just den förmågan att kunna dra upp tempot och dra ner och på så sätt diktera matcherna. Det tror jag kommer bli framtiden på ett tydligare sätt.
Ja, 20-talet börjar ju faktiskt här om lite drygt 2 veckor är det, va?
Ja, då är det framtiden är här.
Ja, vi lär inte få säga det redan nu, men det lutar mer åt det hållet om du får säga ditt alltså.
Ja, det tror jag. Det tror jag. De skickligaste lagen och bästa spelarna är sånt som kan, vi pratade om det förra veckan i podden där, om just passningstempo och passningsskicklighet i hockeyallsvenskan kontra SHL, och det är samma sak här. De lagen som kan styra tempot på ett tydligare sätt med skickliga spelare blandat med den här farten och pressspelet, de kommer bli framgångsrika.
Eftersom Emil har listat 2 lag på varje, så att säga, tal som har varit de största, så då ska vi få säga, vilka är de 2 största lagen på 20-talet? Jag säger Växjö och Djurgården kanske.
Ja, det känns som Djurgården satsar väldigt mycket på att vinna guld i år faktiskt. Färjestad känns som de har...
Ja, det är någonting på G där nu, va?
Ja, de har ju varit nere och vänt lite i källaren med väldigt, väldigt tråkig hockey. Och känns som de spelar på något sätt framtidens hockey just med det här som jag pratar om med fart i spelet. Men jag tror Frölunda kommer hålla sig kvar där uppe. Och jag säger ändå Örebro, det lockar att säga det. De har nog bra på gång där. De har en ledartrio om man får behålla dem som man kommer kunna bygga väldigt mycket på och locka spelare med. Så att jag slänger in Örebro i den hatten där. Eller den, jag känner det.
Du håller dig på E18, Örebro och Färjestad alltså.
Ja, exakt. Ja, det är nära om jag ska kommentera också.
Ja, exakt.
Det är smidigt.
Nelsa har ju ställt en fråga samma hela tiden här ett par veckor. Så nu är det dags för dig, Nelsa, att få den besvarad, tycker jag. Då frågar han till mig då, om jag får vara sportchef i Malmö, vilken är min drömvärvning i dagsläget? Och det måste vara realistisk. Och samma till Sanni fast det gäller Färjestad. Ska vi börja att vi slänger över den på dig så kan jag få tänka lite under tiden.
Och drömvärvning till Färjestad? Jag säger Oskar Sten ändå. Ändå en realistisk värvning, fast ändå inte. Oskar Sten som gjorde sån succé i fjol i Färjestad. Skulle Färjestad få tillbaka en center, ung spelare som jag tyckte var väldigt, väldigt bra i fjol. Och har det här också, det här grisigheten i sitt spel när det blir slutspel. Det är ingen tillfälle att Jocke Lindström var på honom ett par gånger om. Först med en crosschecking och sen med en tackling där för ett par säsonger sedan. Så att Oskar Sten skulle Färjestad nog ha stor glädje av.
Ja, och jag har funderat klart på vad det är Malmö Redhawks också behöver. Och jag säger att det är Magnus Pejärvi. Malmö behöver en stjärna som man kan bygga kring, som kan sälja lite biljetter, en hemmason som håller en väldigt hög nivå och har hjärta för klubben. Så även om Pejärvi då har kontrakt borta i KHL så kan ju vad som helst hända där. Så den är väl kanske ändå hyfsat realistisk att den ska hända inom en ganska snar framtid.
Ja, det vore ju en väldigt bra värvning. Och på tal om värvningar så är det också frågor här både från Bosse Hedman och David. Och några där till som undrar om vi verkligen kommer få se Linus Klasen i Luleå nästa säsong, som Aftonbladet hade uppgifter på i lördags.
Ja, men exakt. Det började ju med att lokaltidningen där uppe i Luleå avslöjade att han var på Luleås radar här i torsdags. Och sedan hade ju Aftonbladet uppgifter på att det var väldigt nära här i lördags kväll. Kom det en liten pushnotis där. Bra nyhet för övrigt från båda två.
Och under söndagskvällen här så gick NST är faktiskt till och med ut med att Linus Klasen har skrivit på för Luleå och att det ska vara ett kontrakt över de två kommande säsongerna. Intressant.
Kim Henningsson, som är en stor Tingsryd-supporter, slänger iväg en fråga som lyder enligt följande. Hur ser du på Tingsryds första halva av säsongen med coach sportchef Bogren i spetsen? Och nu ska jag väl säga så här att jag har sett Tingsryd live en gång den här säsongen och sen har jag väl sett lite grann på TV. Men eftersom jag tippade Tingsryd sist i serien så är det väl dags att göra en pudel. De kommer inte att hamna sist i den här allsvenska serien. Jag tycker att Bogren och Larry Pilot har gjort jättebra jobb av ett ganska medelmåttigt lag på pappret. De har tagit kliv, de ser strukturerade och bra ut, svårslagna. De har en bra målvakt. Tingsryd kommer vara med och hota kring det där topp 8-strecket. Och det är inte roligt för något lag att åka ner och spela i Tingsryd med en lång bussresa i benen.
Nej, det är det ju verkligen inte. Tingsryd är ju det är ett lag som verkligen är, alltså lag. Det är liksom inga namn som sticker ut så som stjärnor, utan ser man det ett väldigt kollektivt och hårt arbetande lag. Och just på hemmaplan där så kan det, alltså det är samma som Oskarshamn i SHL. De kan slå vilket lag som helst hemma. Och det kan ju Tingsryd uppenbarligen göra också. Så att det, nej, ska bli kul att följa. Man får knäppa de så kallade experterna på näsan som tippar dem i botten.
Jajamän, men du, en av mina favoritlyssnare har ju också skickat in en fråga och det är ju Anneli, och du vet vad hon har gjort, va?
Ja, Anneli har tog det på 5 poäng förra veckan, Elite Prospect-spelaren, så har hon skickat vykort till oss också.
Det var ju precis det sistnämnda jag tänkte på där. Vi har inte fått vykort på ett tag här nu, så att nu är det juletider, så nu hade jag ju faktiskt förväntat mig lite julkort och annat här i postboxen, men det har inte kommit.
Adressen då? Det var länge sedan du drog adressen nu.
Ja, adressen då. Den är ju Sanni och Svensson, Kvällsposten under där, och så är det Rådmansgatan 16, 20526 i Malmö. Det blir jag som får ta emot posten. Du har ju lämnat över det till mig.
Du, det där sköter du med bravur. Och ös på med härliga, fina julkort och kärlek till oss.
Men vi kan väl dra Annelies fråga så vi inte bara glömmer bort den. Bara för vi blir helt extas och vi pratade våra vykort nu.
Nej, exakt. Det här, ös på med Annelies fråga.
Ja. Hur mycket och hur långt in på säsongen kan man spetsa ett lag som redan går skitbra? Det är ju annorlunda om det verkligen behövs spets utan att det sabbar gruppen.
Det där är, som varit inne på, det är en alltså avvägning. Varför spetsar man? Alltså vad är det? Det finns ju lag som spetsar för att undvika till exempel ett kvalspel. De är inte så framgångsrika. Och de lagen som är i toppen, ibland kan det kanske liksom ställa till lite med den här gruppdynamiken att man sabbar den. Men kommer in en spelare som alla märker att det här är en spelare i absoluta toppen, då anpassar man sig och det... då brukar det funka. Sen kan det också vara spelare som kommer in lägre ner i hierarkin som också vet om sin roll. Jag tänker på en sån som Joey Crabb, också nummer 15 som kom in i Frölunda när de vann guld 2016. Han visste ju sin roll, exakt vad som förväntades av honom, och tog ju kanske ingen annans plats, utan han kom in med kanske en fysik som han saknade. Så det är svårt det där. Det är inte alltid att det blir klockrent när man värvar in spelare sent.
Den sämsta sista minuten-värvningen som har varit. Ska jag ta och slänga upp den här på studs då?
Ja, jag har också en. Kör du.
Jag säger när Malmö värvade Yannick Lehou i december, januari, deras sista allsvenska säsong, när han skulle vara den sista avgörande spetsen till kvalspelet där mot våren. Men redan i februari var han helt avpolletterad från laget.
Oj. Ja, den är svårslagen ändå faktiskt.
Ja, det får man säga. Vad hade du på G då?
Jag hade en, från min aktiva karriär, Angel Kristev. Kommer du ihåg det?
Spelar han i Mora eller?
Nej, i Färjestad.
Han hette Angel Nikolov, han som kom in i Mora någon säsong va?
Nikolov, ja. Här var Angel Kristev, en tjeckisk back från KL som de har hittat. Och han var definitivt inte gratis. Det var mitt första år i Färjestad och han kom in, kunde inte ett ord engelska. Han var och tränade och spelade matcher och var ingen stjärnback på något sätt. Men han var trevlig så, men han förstärkte inte laget. Och där bakom fanns en ung Jonas Brodin. Och på slutet fick faktiskt Brodin spela istället för Kirsten, om jag minns rätt. Så att det var ingen supervärmning direkt.
Vi tar en ganska bred fråga till. Det är ju Ludde Gurka 94 som skickar en fråga som heter: nästa säsong blir ju kvalet mellan SHL och Hockeyallsvenskan och Hockeyettan förändrat. Hur vill ni att man inom ligorna får fram det laget som går upp respektive ner?
När det här förslaget kom från Ola Lundberg så kände jag, men okej, ja, det har varit rörigt i svensk hockey rätt länge. Han, Ola Lundberg, eller vad heter han? Var det Ola eller?
Nej, börja inte nu igen. Ola Lundberg heter han.
Ja, det är fortfarande helt sjukt att Ola Lundberg har en son som heter Ulf. Jag kan inte smälta det. Men Ola Lundberg i alla fall, när han pratade så var det första gången som han la ett lugn. Det var som en filt han la över svensk hockey, ett lugn när det hade varit så rörigt. Men när man har landat lite i det där så känns det ju ganska osexigt faktiskt. Jag tycker det är väldigt roligt när man får kval mellan SHL och Hockeyallsvenskan, alltså det, som vi har det nu, bästa 7 matcher, 2 matcher varje dag, 2 serier som rullar på. Det, sånt tycker jag ändå livar upp rejält.
Ja, men nu ska vi inte gnälla på det. Nu är det ju faktiskt ett faktum att de ska göra upp det inom ligorna. Och hur vill vi då ha det däremellan? Det ska ju liksom, SHL ska ju få fram ett lag som ska åka ut och Hockeyallsvenskan ska få fram ett lag som ska gå upp. Hur ska de göra det?
Ja, men då får de helt enkelt göra som så att i Hockeyallsvenskan 1-8, ett slutspelsträd som det är i SHL. Där har de i och för sig 1-10 då, vilket tycker jag är helt värdelöst. Men 1-8 då i slutspel, och hur sexigt är det när fyran, vad ska vi säga, Karlskrona tar emot femman Karlskoga i en kvartsfinal? Kommer det locka någonting? Jag vet inte riktigt.
Ja, men jag går nog ändå lite grann igång på det faktiskt, att det kan vara lite roligt sådär att de kör ett slutspel och matcherna kommer ju trots allt gälla någonting hela vägen. Det blir ju inga matcher som är avslagna som i slutspelserien, så det gillar jag ändå.
Men hur kommer det vara i SHL då? Kommer det tända till där? Ska det vara kval mellan förloraren och åker ur? Alltså, hur tänker du där?
Ja, men där är väl utgångsförslaget någonstans att lag 13 möter lag 14 rakt av i en playout, så att säga, mellan förloraren åker ur SHL helt enkelt. Det är ju bara ångestmatcher, så det bara sjunger om det.
Ja, men det är ändå mer, det är mer ångest, det är mer glädje, det är mer att vinna på något sätt när du möter bästa 7. Oskarshamn, Timrå som det var i fjol, eller
jag håller verkligen med, och jag tror inte det dröjer speciellt länge innan det börjar brytas upp igen när folk kommer på att man saknar de matcherna.
Yes, att vi tar en sista fråga som har kommit i mailkorgen här. Väldigt kul när det dyker upp frågor också. Det är Stefan Nyt som har ställt en fråga angående Modos backar. Man har väldigt mycket unga backar. Vore det inte ganska viktigt och ändå förstärka med en rejäl tuff back?
Ja, kanske. Nu skrattar jag faktiskt till lite grann, för jag fick ett väldigt udda tips här i förra veckan som gjorde gällande att, att Modo hade Dustin Byfuglien på gång.
Dustin what?
Ja, det, ja, men det är helt otroligt. Man får såna konstiga tips emellanåt. Det finns ju en logik i det. Jag menar, han har varit lagkamrat med Tobias Enström i Winnipeg.
Stämmer.
Så det finns ju en logik i det. Men vad jag vet så har han ju tagit timeout från hockeyn. Och ja, frågan är om han ska spela vidare på grund av en skada, va?
Ja, nej, ja, det är lite röriga omständigheter. Och det är NHL-spelarfacket som är inblandad. Och vem som ska betala lön om han är skadad eller inte. Men ja, det var ett rykte att... Dyker du på många sådana rykten eller sådana här helt galna rykten?
Nej, men jag skrattar till varje gång det händer. Men det händer faktiskt inte speciellt ofta. Men det sjuka är ju att det kan ju komma sådana saker som ändå visar sig stämma. Jag menar, hade någon kommit med tips att Mod skulle värva Donald Brashear, så hade man ju bara sagt, ja men lägg av liksom.
Ja, exakt. Ja, det är faktiskt sant. Så ja, men vi hoppas på svar på Stefan Nyts fråga då. Då är Dustin Byfuglien på väg till Moder, säger vi.
Ja, det hade ju varit någonting om han hade varit det. Men jag tror inte det, så jag kollar upp lite grann. Bara för att jag ändå var tvungen att göra det om det fanns någon sanning i det. Och det verkar inte finnas någon vidare sanning.
Men vänta nu, när du kollar upp det här så då ringer du alltså någon eller messar någon. Och så frågar du är Dustin Byfuglien på väg till Moder? Då måste ju vara så här, vad har han druckit? Vad var det för dag du fick det tipset?
Ja, men det var ju faktiskt en fredagkväll också, så att det var ju faktiskt, det hade ju varit befogat att, vad fan, har han knäppt någon fredagsöl nu eller någonting?
Ja, okay.
Så att, nej, men som svar på frågan så kan väl Modo absolut behöva någon sån back. Jag har inget namn att slänga ut rakt av, men jag vet inte, har du det?
Nej, det har inte jag heller, utan det är akuta skulle jag vilja säga, för Modo är ändå en målvakt som jag tror man går hårdast på. Sen har man, jag tycker man har en jättebra backsida i Modo med unga spelare. Men det kanske, som Stefan var inne på, det kanske skulle behöva någon med lite tyngd.
Nu är det dags. Och du börjar prassla med pappret här direkt. Jag ser att du är så redo. Du var ju jätteschysst mot mig förra veckan och gav mig en, så att säga, enkel. Nej, vad jag tyckte i alla fall.
Ja, men jag tyckte ändå att den var lite utmaningar, måste jag säga. Men har du varit mallig här under veckan och klämde in en femma?
Ja, men det är väl klart jag har. Det är väl klart. Det var ju första gången.
Ja, nej, jag är redo.
Ja, ja, men vi kör. Nu får du vara beredd, för nu kan det bli lite mycket information för dig att ta in här nu. Så ja, lyssna noga nu. Denna svenska spelare på 5 poäng. Denna svenska spelare har blivit mästare i 2 klubbar. Alltså svensk mästare. Hela 3 svenska mästartitlar har det blivit. Och en hel hög finaler på det. Efter äventyret i Nordamerika spelar han nu i samma klubb som var den klubben som han senast blev mästare i. Och detta är en bonus som du kanske inte behöver ta hänsyn till. Jag kan säga att det musikaliska geniet i gruppen GES har spelat in en låt som man skulle kunna tänka handlar enbart om spelaren jag söker. Nu blev det mycket information. Ja,
på 5 poäng. Han är en aktiv spelare. Han är en aktiv spelare, va?
Definitivt aktiv spelare.
Och han är spelare i den klubben som han vann SM-guld i. Och jag vet inte när han vann senast. Nej, jag vill ha 4 poäng.
Ja, men då vill du kanske veta när det senaste SM-täktet inkasserades. Ja. Och då kan jag då berätta att det skedde 2018. Ett VM har det också blivit för denna tuffa forward. Det var 2016. Det var samma vår som han senast förlorade en SM-final.
Jag har ett svar.
Ja.
Sån. Svar på 4 poäng. Ser du?
Jajamän, jag ser. Då kör vi vidare på nummer 3. Denna säsongen har det blivit 2 mål och 2 assist för honom. Men det är knappast någon poängmaskin man värvar denna oömma forward för att vara. Sa jag hur många finaler han har spelat? Han har faktiskt spelat 7 stycken, trots att han är 90-talist.
Ja, det är faktiskt helt... Ja, jag är trygg med mitt svar.
Ja, vad bra. Som en hel del andra tidigare Skellefteå-spelare så har han även representerat Växjö Lakers. Det gör han förresten just exakt i detta nu. I USA blev det AHL-spel med Rockford. Annars har han bara spelat för 2 klubbar, Skellefteå och Växjö. Och på 1 poäng, nu ska jag sjunga lite grann, för det var den här GES-ledtråden.
Ja.
Där det musikaliska geniet heter Anders Glenmark. Och han sjöng ju en låt som går så här... Mare, mare, vad gör man en söndag morgon? Och Marre, vem kallas för Marre? Säg vem det är det handlar om nu.
Martin Lundberg.
Jajamän. Och du tog det på 4 poäng.
Ja, det är bra. Det är jag nöjd med. Jättenöjd med. Jag kände press nu efter 5:an där.
Ja. Ja, men det gjorde du bra. Ja. Det gjorde du bra. Ja. Då gick du upp i ledning nu också.
11-10.
Ja, och man fick höra mig sjunga också.
Ja, det är... Den här måndagen är fulländad.
Kan man säga. Ja, det är juletider just nu, så att vi får väl se när vi dyker upp nästa gång. Men,
vi kommer att dyka upp. Vi kommer att dyka upp.
Ja, det är klart vi kommer att dyka upp. Så att vi ser när det blir, och så hörs vi snart igen, hoppas vi. Ha en bra måndag och bra vecka.
Till sist så vill vi skicka kärlek, lyckönskningar och styrka och kraft till Oskar Lindblom, som fick besked om cancer här i fredags. Slog ner som en bomb i hockeyvärlden. Vi står bakom dig. Hockey Sverige, hockeyvärlden, hockeyfamiljen står ena. Du ska vinna den här kampen, Oskar. All kärlek och stöttning till dig.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.